ska ta och gå till predikaren. Om ni har era biblar så slår vi upp predikaren. Kapitel 2. Jag ska läsa från vers 17 och hela kapitlet ut. Så predikaren 2 och 17 och kapitlet ut. Då hatade jag livet, för det som görs under solen var en plåga för mig. Allt är förgängligt och ett jagande efter vind. Jag hatade all min möda som jag haft under solen, för jag måste ju lämna det till den som kommer efter mig. Och vem vet om han är en vis man eller en dåre. Ändå ska han få råda över allt som jag med möda och vishet har samlat under solen. Också det är förgängligt. Då blev jag förtvivlad i mitt hjärta över all den möda som jag gjort mig under solen. För om en människa har arbetat med vishet och kunskap och skicklighet, så måste hon ändå lämna sin del åt någon annan som inte lagt ner någon möda på det. Också det är förgängligt och ett stort elände. Vad får då människan för all sin möda och sitt hjärtas strävan som hon har under solen? Alla hennes dagar är ju ett lidande. Hennes arbete är bara bekymmer. Inte ens om natten får hennes hjärta ro. Också det är förgängligt. Det finns inget bättre för människan än att få äta och dricka och se det goda i sin möda. Jag förstod också att också det kommer från Guds hand. För vem kan äta och vem kan njuta utan genom honom? Och den människa som är god i hans ögon ger hans vishet, ger han vishet och kunskap och glädje. Men åt syndaren ger han besväret att samla och lägga på hög, för att det ska ges åt den som är god i Guds ögon. Också det är förgängligt och ett jagande efter vind. Här talar kung Salomo i slutet av sina undersökningar. Vi har talat tidigare också om att han har undersökt och dragit slutsatser. Han har undersökt vetenskap och kunskap. Han har undersökt glädjen som finns att få i nöjen, i njutningar och i bedrifter. Han har undersökt visheten som sådan och dess övertag över dårskapen. Han har undersökt allt det här, vetenskap, glädje och vishet och kunskap, och funnit att allt det här i det långa loppet är lönlöst, det är förgängligt och kan inte ge någon varaktig, beständig lycka. Med människans kunskap kan hon inte ändra på naturens gång. Hon kan inte ändra på naturens kretslopp. Hon kan inte ändra på sin egen dödlighet. Detsamma med vishet, med glädje. Allt det här är lönlöst och hjälper inte människan i hennes syndiga tillstånd och hennes dödlighet. Det här har Salomo sett, och vi har i de här texterna innan sett att kunskapen om Gud genom Jesus Kristus, glädjen i honom och visheten som han är för oss, är den enda kunskap, glädje och vishet som är beständig, som tar oss från död till liv, till evigt liv, som tar bort våran synd. Och nu drar Salomo sina övergripande slutsatser och gör en slutskrift till de här undersökningarna, de här tre undersökningarna han har gjort. Och det är det vi ska se på i denna lilla blick på denna text. Jag satt rubriken till den här predikan att allt utan Gud är lönlöst eller förgängligt. Allt utan Gud är lönlöst eller förgängligt. Så Salomos slutsatser. Det första han gör är att brista ut i klagan. Verserna 17-23. Över hur all möda är lönlöst. Livet är förhatligt. Livet är plågsamt och förhatligt. Sedan går han över till sin andra del. Från vers 24 av slutdelen av kapitlet. Och bejakar livets goda och glädjeämnena som Gud ger oss under allt slit. Så Salomos slutsatser, för det första, att all möda är lönlös och livet är förhatligt. Verserna 17-23. Han börjar med att säga, Salomo, att han hatade livet. Han kom att hata livet för det som görs. Anledningen till att han hatade livet var för det som görs, eller det som gjorts. Dels det han själv gjort, det han kommit fram till, hans egna verk, hans lönlösa undersökningar, hans lönlösa bedrifter, alla de här husen och trädgårdarna och tjänstefolket och boskap som han byggde och skaffade sig, som vi läste om innan i kapitlet, var lönlöst. Alla hans försök att vinna glädje genom njutningar, all hans försök att genom visheten, genom sin mänskliga vishet, övervinna döden, allt var lönlöst. Och därför hatade han livet. Men inte bara hans egna verk, utan också alla andras verk. Varken han eller någon annan människa har kunnat komma med någonting nytt under solen. Det säger han i kapitel 1, verserna 9-11. Det som har hänt kommer att hända igen. Det som är gjort kommer att göras igen. Det finns inget nytt under solen. Säger man om något, det här är nytt, så har det redan funnits i forna tider. Han säger samma sak i 2:12. Vad kan den göra som kommer efter kungen? Bara det som redan är gjort. Så ingenting är nytt. Detta får Salomo att hata livet. Att allting är lönlöst och inget nytt under solen. Det var en plåga för honom, denna slutsats som han drog, att allting är förgängligt och lönlöst. Här kan vi också jämföra i vers 1-18. Stor vishet ger stor sorg, ökad kunskap ger ökad smärta. Det här var det enda han kom fram till. Och det här plågade honom och vilade tungt över honom. Allt är förgängligt. Salomo hatade livet. Han hatade också all sin möda. Vers 18. All den möda han haft under solen, eller allt det slit han lagt ner och slitit, med allt det han försökte åstadkomma, med alla hans studier, med alla hans bedrifter, alla hans arbeten. Nu kom han att hata det, eftersom det i sig hade varit hjälplöst eller lönlöst och förgängligt. Det hade inte hjälpt honom. Han ska ändå dö till slut. Han börjar gå över att tala om sin död och tala om sina efterkommande. Han hatar allt sitt slit, allt han åstadkommit för sina, även för sina efterkommande skull. De som ska ta över efter honom. Vers 18 igen. Han måste lämna det till den som kommer efter honom. Och vem vet, vers 19. Vem vet om han är en vis man eller en dåre? Vem vet om han kommer att kunna förvalta arvet som han lämnar efter sig? Eller om han kommer att förstöra arvet? Kommer han att vara en vis man som kommer att kunna förvalta arvet väl? Eller kommer han att vara lika vis som Salomo och själv plågas av lönlösheten i det han fått? Eller kommer han vara en dåre och förstöra allt det Salomo har byggt, allt det Salomo har arbetat för och byggt på? Det här frågar sig Salomo, och det visar sig vara fallet att den som kom efter Salomo, Rehabeam, han fick riket Israel att splittras i två delar. Och 10 stammar lämnade och anslöt sig till tjänaren Jerobeam istället. Kan vi läsa om i första kungaboken 12-14. Så kommer den. Salomo vet inte detta just nu, vad som kommer att hända. Så han frågar sig, kommer den som är efter mig att vara vis och förvalta mitt arv? Eller kommer han vara en dåre och förstöra det? Och det visar sig att det var en dåre som förstörde det. Men spelar det här någon roll? Det är lönlöst ändå. Det är förgängligt. Spelar ingen roll om någon kommer att förvalta det väl eller ej. Så han hatade livet, han hatade sin möda, och han blev förtvivlad i sitt hjärta. Vers 20. I grundtexten, nu när jag studerade denna text från grundtexten och jämförde med folkbibeln, svenska folkbibeln, så har jag en del klagomål på folkbibeln tyvärr. Och en del som är, ja, man kan säga att folkbibeln här är lite mer av en parafras än en översättning egentligen. Men i alla fall, det första han säger är att han svängde runt till sin förtvivlan, eller av sitt hjärtas förtvivlan. I vers 20, där det står, då blev jag förtvivlad i mitt hjärta. Alltså han svängde runt i sin förtvivlan och vände sig. Längre fram i predikaren så talar han om att han vänder sig för att titta på någonting. Till exempel i kapitel 4, vers 1. Också, det återfinns inte heller i folkbibeln, men han vände sig och såg, för att betrakta på saker. Samma, även i vers 7, 4 och 7. Och så längre fram i 9 och 11. Här vänder han sig medvetet för att betrakta eller skåda någonting. Men här vänder han sig inte medvetet till någonting, utan han svänger sig ut fram och tillbaka i sin förtvivlan. Han tittar hit och blir förtvivlad. Han tittar dit, han hittar ingen tröst någonstans. Det är fyra faktorer som gör honom förtvivlad. Dels är det hans eget hjärtas förtvivlan över allting. Och så är det orättvisa som förtvivlar honom. I vers 21. För om en människa har arbetat med vishet och kunskap och skicklighet, så måste hon ändå lämna sin del åt någon annan som inte lagt ner någon möda på det. Han ser det orättvisa. Han talar om sig själv i tredje person. Han är den som har slitit i vishet. Han har lagt ner den här mödan på forskning, på kunskap, på nytta, på bedrifter. Han har lagt ner all denna mödan, och så ska han en dag lämna över det till någon som inte har gjort någonting för att förtjäna det, som han ser det, och som rent av kan förstöra det. Och den tredje faktorn som gör honom förtvivlad är att han själv kommer inte få någonting för sitt slit. Vers 22. Där ställer han en retorisk fråga. Vad får då människan för all sin möda och sitt hjärtas strävan under solen? Svaret är ingenting. Han får ingenting för allt det han gjort. Han kommer försvinna och läggas i graven, och någon kommer ta över efter honom. Och det fjärde han ser är att livet är fullt av lidande, bekymmer och sömnlösa nätter. Vers 23. Alla hennes dagar är ett lidande, hennes arbete är bara bekymmer. Inte ens om natten får hennes hjärta ro, också det är förgängligt. Och här betonar han, här är också något som saknas i svenska folkbibeln. Han betonar, han upprepar det. Detta är förgängligt. Detta är lönlöst. Och det är lönlöst att bekymra sig över saker som är förgängliga. Både det att han bekymrar sig är förgängligt, och de saker han bekymrar sig över är förgängliga. Så att han svänger fram och tillbaka i sin förtvivlan och hittar ingen tröst någonstans. Allt är förgängligt här, förgängligt där. Allt är förgängligt överallt. Allt är lönlöst. Så han har hatat livet. Han har sett livets och mödans lönlöshet och livets förhatlighet. Så går han vidare till en lite mer positiv, verserna 24-26, som är det andra ledet i Salomos slutsatser. Avslutningen, sista strofen på undersökningarna och slutsatserna, där han talar om det goda att glädjas åt, som är Guds gåva, som Gud har gett. Och det här är också en ton som kommer fortsätta in i avsnittet som följer, från kapitel 3, till exempel 3:9-15, där han också talar om samma sak, Guds, det goda Gud ger människan att glädjas åt. Men nu tittar vi här i vers 24. Här är också ett problem med översättningarna, även engelska översättningar. Men går man lite längre bakåt i tiden och tittar på äldre översättningar, så tror jag de har fått det rätt. Här står det, det finns ingenting bättre för människan än att äta och dricka. Och även, tror jag, även engelska, många engelska moderna översättningar säger, there's nothing better for man. Och här, det är ett sätt att skriva om eller parafrasera eller få fram någon idiomatisk uttryck. Hebreiskan kan vara lite klurig. Men vad jag får denna Det till att säga på hebreiska är att det finns ingenting gott i en människa. Och det ser man också i äldre. Tittar man bakåt i tiden på Septuaginta, på äldre översättningar och även 1917, som jag tror finns där, så ser man att det talas om det finns ingenting gott i en människa, att hon kan äta och dricka och göra sig goda dagar under sin möda. Jag vill hävda att det här är rätt sätt att översätta texten, just på grund av sammanhanget, att han har visat att det inte alls är det bästa som finns att äta och dricka och göra sig goda dagar, utan det är lönlösa saker i slutändan. Och det finns mycket bättre saker. Så att 1917 har gjort en bra översättning som säger: det är icke en lycka som beror av människan själv, att hon kan äta och dricka och göra sig goda dagar under sin möda. Alltså det ligger inte i människan själv, i människans egen godhet, att hon kan äta och dricka och göra sig glada dagar under sin möda. Salomo själv lyckades inte. Igen. Ja, här är också problem med översättning och manuskript. Vers 25. För vem kan äta och vem kan njuta utom genom honom? Här är också, här säger egentligen hebreiska texten: vem kan äta och njuta förutom jag? Så frågan är det ett citat där Gud säger att ingen kan göra detta utom jag? Eller är det Salomo som säger att han har gjort, vem kan äta och njuta? Eller vem har ätit, vem har druckit, vem har skyndat sig utom jag? Salomo, vi kan också jämföra det med vers 12, att vad kan den göra som kommer efter kungen? Vem kan överträffa Salomo med allt det han har gjort? Så det tror jag också att han talar om i den här versen. Vem utom jag har försökt? Salomo försökte med sin egen godhet, förmåga att glädja sig, att hitta glädje, att njuta av livet. Han lyckades inte. Och om Salomo med all hans vishet och rikedom, som kunde åstadkomma så mycket en människa någonsin kan åstadkomma, ändå inte kan finna glädjen, vem ska då kunna göra det? Ingen. Salomos stordåd hade misslyckats. Han hade inte lyckats med all sin möda, alla sina stordåd. Det var bara lönlöshet, förtvivlan i hjärtat. Han kunde inte ge sitt hjärta goda dagar. Han kunde inte visa sitt hjärta gott. Utan kunde endast ge sitt hjärta förtvivlan. Salomo var en syndare. Det fanns inget gott i honom. 26. Vers 26. Åt en människa som är god i hans ögon ger han vishet, kunskap och glädje. Men åt syndaren ger han besväret att samla och lägga på hög, för att det ska ges åt den som är god i Guds ögon. Det här är Salomo själv. Han talar om sig själv. Allt det som han med bekymmer samlat och sparat, det kommer han att ge åt någon annan. Som vi såg också i vers 19. Nu ska jag gå och läsa första kungaboken, där vi kan läsa om just detta, Salomos synd. första kungaboken 11 och 9 till 11. Där Salomo har syndat, han har skaffat massa hustrur från utlandet, börjat tillbe deras avgudar och massa annat som han inte får göra enligt lagen. Så första kungaboken 11 och 9. Herren blev vred på Salomo därför att hans hjärta hade vänt sig bort från Herren, Israels Gud, som två gånger hade visat sig för honom. Han hade gett honom befallning om denna sak, att han inte skulle följa efter andra gudar, men han hade inte hållit vad Herren befallt. Därför sa Herren till Salomo: eftersom det är så med dig, och eftersom du inte har hållit mitt förbund och mina stadgar som jag har gett dig, ska jag rycka riket ifrån dig och ge det åt din tjänare. Så vi kan känna igen detta när vi läser tillbaka i predikaren 2:26. Åt syndaren ger han besväret att samla och lägga på hög för att det ska ges åt en som är god i Guds ögon. Så fanns inget gott i människan. Finns inget gott i människan att själv kunna ge sig själv goda dagar. Det finns inget gott i Salomo. Salomo fann det inte i sig själv att kunna ge sig lycka och glädje. Utan detta har jag sett, säger han, att det kommer från Guds hand. Igen, andra delen av vers 24. Det kommer från Guds hand. Detta har Salomo sett. Hans egna vishet, förutsättningarna och allt hade han fått från Gud. Salomo förtvivlar om sig själv. Han har försökt allt. Han ser att han inte har det i sig själv. Han ser att hur mycket han än försöker, strävar, försöker åstadkomma, så har han det inte i sig själv. Han är förtvivlad. Och till sist så lyfter han blicken mot Gud. Det kommer från Guds hand. Det är Gud som ger det. Det krävs nåd mot oförtjänta syndare. Guds nåd mot oförtjänta syndare. Det är inte gott, något gott i människan själv, utan det kommer ifrån Gud, en nådig Guds hand. Och det här är läran jag vill visa från texten, som vi får från texten, att den gudlösa människan lever under förbannelse, men Gud ger henne nåd. Så, första, den gudlösa människan under förbannelse. Det är inget gott i människan. Vilka människor är gudlösa? Alla. Ingen finns som är god. Ingen finns som söker Gud. Ingen gör det goda. Alla har avfallit. Alla har blivit fördärvade. Romarbrevet 3:10 framåt. Människan är gudlös. Människan är en ond syndare. Det är ingenting gott i människan. Vers 24. Paulus säger, Romarbrevet 7:18, att i mig, det vill säga i mitt kött, bor ingenting gott. Människan är en lagbrytare. Hon har brutit Guds lag. Hon är en syndare. Det talas om att den som är god i Guds ögon i vers 6. Den människa som är god i Guds ögon existerar inte i sig själv. Rent teoretiskt. Visst. Men ingen är god i Guds ögon. Det är Gud som avgör vad som är gott. Det är Gud, hans lag, hans perfekta standard som avgör vad som är gott. Det är inte människor som avgör. Det är inte i människors ögon en människa är god, utan det är Gud, hans lag. Du ska älska Gud av hela ditt hjärta, själ, förstånd och kraft, och din nästa som dig själv. Det här är Guds lag, och ingen människa är god nog att uppfylla hans perfekta lag. Ingen kan älska Gud av hela sitt hjärta, själ, förstånd och kraft. Människan är utan Gud, under Guds förbannelse. Hennes liv är förhatligt, som Salomo själv insåg. Kanske inte alla människor hatar sina liv. De flesta hatar inte sitt liv. Men deras liv är förhatliga, eftersom de lever under Guds förbannelse. De inser inte att allt det de gör är lönlöst och förgängligt. De inser inte hur lönlösa, förgängliga deras liv är i det långa loppet. De lever för stunden. Och all deras möda i religion, de som är religiöst lagda till att vinna rättfärdighet med laggärningar eller vinna helgonstatus genom att följa religiösa regler, är lönlösa. Ingen människa kan hejda sin dödlighet. Varje människa ska dö. Som vi också ser i verserna 18-19 och 21. Varje människa kommer att dö och lämna över det hon gjort till sina ättlingar. Och likt Salomo kan de vara missunnsamma med att det de ska lämna över, det de har lagt ner möda och slitit på, ska de lämna till någon som inte har slitit alls. Många har smärtfyllda dagar och sömnlösa nätter. Särskilt framgångsrika affärsmän, de som har tunga ansvar på sina axlar, har sömnlösa nätter, och säkert många andra också. Den här förbannelsen varje människa lever under kommer ifrån Adam. Det är Adam som lämnat denna förbannelse till sina ättlingar. Förbannelsen att slita och lägga ner möda kommer från den, det som Gud uttalade över Adam i första Mosebok 3:17-19. Du ska äta och slita i ditt anletes svett. Marken ska bära tistel och törnen för dig, tills dess du återvänder till jorden. Adam har fört vidare sin syndanatur och dödsdomen över hela människosläktet, som vi läser om i Romarbrevet 5:12 och framåt. Genom synden, genom en människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så kom döden genom till alla människor, eftersom alla, på grund av vilket alla syndade. Det här är arvet som Adam lämnar till oss alla. Det är inte Salomo talar om sitt fina arv, sitt rike, allt det han gjort och slitit för. Men i grund och botten så är arvet människan för vidare, de syndiga generna från Adam och förbannelsen. Så första, att den gudlösa människan är under förbannelse. Det andra är att Gud ger henne allmän nåd. Alltså den verkliga innebörden av vers 24. Det är inte något gott i människan Gud ger gott till människan av sin nåd, av sin allmänna nåd. Det kommer inte från människans egenskaper. Att människan kan glädjas och njuta av livet trots det förbannade tillstånd hon lever under, det är Guds gåva och möjliggörande att njuta av det. Som vi också ser återkomma i 3:13 och 5:18. Det är alltså inte något gott i människan eller på grund av någonting gott i människan, utan det är trots människan. Trots människans ondska så ger Gud ändå i sin nåd vad människan inte förtjänar, att kunna glädjas och njuta av livet. Och människan i hennes kött, hennes storslagna drömmar och begär, hon nöjer sig inte sällan med det enkla, med de enkla nöjena att äta och dricka och glädja sig under sin möda, under sitt slit. Hon nöjer sig inte med det enkla. Hon vill ha mer. Hennes kött får aldrig nog av att synda. När det talas i texten om att äta, dricka och ha det gott, så handlar det inte om en omåttlig epikureisk eller ateistisk njutning av livet. De som filosoferar att vi ska äta och dricka till imorgon ska vi dö. Utan det är inte en sån, utan det är att njuta av det enkla, de enkla glädjeämnena Gud ger. Med förnöjelse och tacksamhet, med måttlighet, inte i dryckenskap förstås, utan helt enkelt dricka en Coca-Cola på sommar, den varma sommaren, och känna den goda smaken. Jag ska inte göra smygreklam, du kan dricka Pepsi också om du vill. Och tacka Gud att han har skapat våra smaklökar, att han har gjort det möjligt att människor kan uppfinna, extrahera ämnen från hans skapelse och skapa goda drycker. Vi njuter och tackar Gud för hans skapelse, och vi ser hans godhet och kärlek i att ge oss dessa gåvor som vi inte alls förtjänar trots det tillstånd vi är i. Vi vet att den onda människan erkänner inte Gud. Hon tackar inte Gud för det goda. Hon knyter gärna näven mot skyarna och förbannar de högre makterna när saker går illa, när saker som hon förtjänar kommer till henne. Men när saker hon inte förtjänar, som Gud ger henne av ren nåd, kommer till henne, så tackar hon inte och erkänner inte Gud för det. Hon nöjer sig inte med att hon får leva vidare, att hon får andas, att hon har kläder på kroppen, att hon har mat för dagen. Hon följer sina avgudar, sitt eget kött, och lever i omåttlighet. Människan måste erkänna sitt onda och förbannade tillstånd. Hon måste inse Guds godhet. Hon måste förtvivla i fråga om sig själv. Kom ihåg Salomo, hans förtvivlan. Människan har anledning att förtvivla i sin synd, i fråga om sig själv. Hon har anledning och måste hata sitt eget liv, hata sina synder och omvända sig. Jag talat om den Guds allmänna nådegåva, men den största gåvan av nåd som Gud ger är evigt liv genom Kristus Jesus. Jesus är Salomos ultimata ättling, den sista och slutgiltiga kungen som kommer efter. Han är Davids säd. Och Salomo ingår också i det släktledet som vi läser om i Matteus 1:7-16. Alltså släkttavlan över Jesu liv. I vers 7 är Salomo. Och så går det vidare. Och i vers 16 kommer Jesus. Så när Salomo talar om den människa som kommer efter honom, så är det inte nödvändigtvis den som kommer direkt efter honom, utan han talar om vilka som än får del av hans arv som han tänkte sig. Det gäller alla ättlingar genom tiderna och sist slutgiltigt den bestämda människan, bestämd och smord av Gud, Jesus, den evige konungen som alla kungar bara är skuggbilder av. Som han, Salomo säger i vers 19, vem vet? Vem vet vem som kommer efter? Salomo visste inte vem som skulle komma efter honom. Men vi vet att Jesus kom långt efter, men han kom efter Salomo. Och Salomo, han kunde inte tänka sig någon som skulle överträffa honom själv i hans vishet, i hans verk. Men det gjorde Jesus. Han överträffade Salomo. Han är för mer än Salomo. Han kom med sin eviga, gudomliga, oförgängliga vishet. Han var Gud själv, sonen som blev människa. Och kom ner till jorden och genom sitt fullkomliga verk på korset så gjorde han någonting verkligt beständigt, någonting som inte är förgängligt. Och han fick många ättlingar, som Jesaja 53:11 säger. Han ska se många ättlingar som han, Jesus, har gjort fullkomligt heliga genom sitt verk. Genom honom, genom det arv han vidare befordrar till sitt folk, så har han gjort människor fullkomligt heliga och rättfärdiga till att ha evigt, oförgängligt, oförhatligt liv, där de för evigt ska ära och åtnjuta Gud. Det enda som har något sant, beständigt, varaktigt värde. Salomo frågar sig, vem kan överträffa mig? Vem kan slita och samla och bekymra sig och bemöda sig som jag? Det var Jesus som kunde det. Jesus slet mer än Salomo. Jesus, den sista och slutgiltige, fullkomlige arvingen, slet mer än Salomo. Han hade mer möda än Salomo. Han levde i fullkomlig lydnad till Fadern. Helt syndfri. Han är den enda som är, den enda som lyckats vara god inför Guds ögon. Och han slet sitt liv, bemödade sig och våndades i lydnad till Fadern ända till korsdöden, döden på korset, där han gjorde det eviga beständiga verket i att ta straffet i syndares ställe, i att lida den förbannelse och förbittring från Gud som vi syndare förtjänade. Våran onda synd överlämnades till Jesus och han tog den på sig och tog straffet. Men hans verk slutar inte där, utan på tredje dagen efter att ha blivit begraven så återuppstod han. Och han fortsätter än idag att arbeta när han ber för oss inför Fadern och vädjar för vår sak inför tronen. Till skillnad från Salomo så ger Jesus med glädje vidare sitt arv till sitt folk. Salomo, han tyckte det var orättvist att allt det han gjort skulle falla till någon annan till slut. Och i Jesu fall är det ännu, skulle det vara ännu mer orättvist, eftersom han fick våran synd, att vi var onda, att vi var hans fiender, vi var inte ens hans släkt. Att han skulle överlämna sin rättfärdighet och godhet till oss. Vi som var oförtjänta syndare, som inte hade gjort någonting gott. Men detta gjorde han inte för att förlora någonting, utan för att få och vinna oss, hans förlorade får. Vi ärvde hans godhet, han gjorde oss goda i Guds ögon. För oss är Kristus Guds vishet och Guds rättfärdighet. 1 Korinthierbrevet 1 och 14 och 30. Så jag nämnde innan, vi bytte plats. Vi la våran synd på honom. Våran onda förbannelse och synd la vi på Jesus, lades på honom. Och hans godhet, hans perfekta rättfärdighet tillräknades oss, sattes in på vårt konto, gjorde oss till godtagbara inför Fadern. Det här gjorde Jesus med glädje. Han säger i Johannes 10, 17-18: Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Han gjorde med glädje, gick han till korset för oss. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Jesus förlorade inget när han dog. Han återuppstod och han vann oss, hans förlorade får. Och vi är nu medarvingar med Kristus. Romarbrevet 8:17-21. Vi är medarvingar. Jesus ska befria skapelsen från förgängelsen. Ska gå till Efesierbrevet 1. Och bara läsa verserna 11-15. Det här är arvet. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det, av honom som utför allt efter sin viljas beslut, för att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Och vi läser Romarbrevet 8 om vi medarvingar med Kristus, och att skapelsen suckar och våndas och väntar på befrielsen från förgängelsen, från lönlösheten. Han tar från det onda och ger till det goda, efter att han har gjort oss goda, efter att han har helgat oss. läser i Matteus 21:43 hur Guds rike, Jesus talar om hur Guds rike ska tas från de icke-troende judarna, från överste prästerna och skriftlärda, för att ge det åt ett folk som bär dess frukt. De utvalda, både judar och icke-hedningar. Judar och hedningar. Det här är vad Salomo talar, ger en försmak här när han säger att åt syndaren ger han besväret att samla och lägga på hög för att det ska ges åt den som är god i Guds ögon. Och så ska Gud göra till slut. Han ska ta. Han tog riket ifrån dem och gav det till oss. Han kommer en dag att ta jorden från de onda. Just nu så härskar ondska över jorden. Eller de onda är i majoritet och gör vad de vill. En dag ska Gud ta jorden från de onda och låta sina heliga besitta och ärva den nya jorden för evigt. Så människan, den gudlösa människan, lever under förbannelse. Gud ger henne nåd. Tillämpning som är lite av motsatta, som man kan få från första Timoteus brevet 6, där Paulus säger att gudaktighet med förnöjelse är en stor vinning. Det här är tillämpningen av texten, att gudaktighet med förnöjelse är en stor vinning. Vi lever i en ogudaktig och nöjessökande värld. En värld som är ogudaktig, som lever under Guds förbannelse. Som är på väg mot sin undergång. Och människor som söker nöjet, de är inte förnöjda i sitt sinne. Och än mindre tackar de Gud för det de har fått. De förbannar Gud. Församlingen får inte lockas bort av denna värld och dess begär som förgår, som är förgänglig. Som kristen, minns vad du har blivit frälst ifrån. Gå inte tillbaka dit. Minns att det inte var någonting gott i dig. Det var ingenting gott i mig. Att Gud gav oss nåd. Han frälste oss ifrån våran synd. Och kom ihåg att Guds fruktan med förnöjelse är en stor vinning. Tacka Gud i allt. Nu ska jag läsa första Timoteus 6 och 6-8. Men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. Och så fortsätter han med faran om att söka nöjen och inte vara nöjd. Som kristna kan vi leva i förnöjelse och tack till Gud i de enklare, de grundläggande och ringare behoven. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. Det är en Guds gåva. Det kommer från Guds hand när en människa kan äta och dricka och vara glad och nöjd och se gott under sitt slit. Så är det ännu mer för den kristne som fått möjliggörandet av Gud. Den här sanningen som plågade Salomo, att han inte kommer få med sig någonting av det han gjort i nästa liv, och som Paulus använder här istället för att trösta de gudfruktiga. Vi har inte fört med oss något in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Den sanningen plågade Salomo. Den sanningen är en tröst för oss. Ja, även under slit, under svåra förföljelser, under prövningar kan vi glädjas. För ingen kan göra oss någon verklig skada. Ingen kan göra oss någon verklig förlust. Ingen kan ta det vi har ifrån oss. Vi har evigt liv, och ingen kan rycka oss ifrån hans hand. Föräldrar, likt Salomo, ska överlämna någonting till sina barn. Lämna ett gott arv till barnen, inte bara förgängliga ägodelar och pengar. Lär dem Guds fruktan med ett förnöjt sinne. Fostra dem i läran, i frälsningen, framförallt evangeliet. Lär dem sedan tidig ålder att ha kunskap om Jesus, om evangeliet, om det eviga livet som väntar den som tror på honom. Och de förlorade, de icke-troende ateisterna som är ogudaktiga utan Gud, behöver också dra lärdom av Salomos insikt. De lever för njutningar, de försöker glömma den dagen då de ska dö. Men de vet innerst inne att deras liv ska ta slut. Att allt det de har ska förgås och försvinna. Deras njutningar som Gud låter dem njuta kommer att vändas till lidande, till tårar, till eviga plågor och kval i eldsjön. Men de måste inse att det är Guds godhet som för dem till omvändelse, som för dig till omvändelse. Romarbrevet 2:4. Föraktar du hans tålamod, hans barmhärtighet, vet du inte att hans godhet för dig till omvändelse. Alla människor behöver komma till punkten Salomo kom till, att hata sitt liv. Hata allt de åstadkommit, sin synd, inse sin stora synd och sin dödlighet. Och sedan se inte godheten i sig själva som de inte har, utan se Jesu verk på korset. Det enda varaktiga och beständiga verk som ger evigt liv. Och plocka upp ditt kors och följ honom. Den som mister sitt liv ska finna det. Så. Vi avslutar. Utan Gud är allt lönlöst. Salomo, efter hans undersökningar av allt, så drog han slutsatsen: kunskap, glädje, vishet, allt är lönlöst. Han kom att hata sitt liv och allt han gjort och blev förtvivlad i sitt hjärta. Och så lever alla människor utan Gud, i synd, under förbannelse, förgängelse och elände. Men Gud ger i sin makalösa godhet nåd och goda gåvor att njuta av. Den allra högsta och godaste gåvan som kom från hans hand var hans son. En ättling till Salomo och den högste smorde konungen som gav sitt liv för att friköpa sitt folk, göra dem rättfärdiga och goda inför Gud och vinna många ättlingar och medarvingar till riket. Hans liv och verk, Jesu liv och verk, är evigt, beständigt och oförgängligt och ger varaktig glädje åt dem som ångrar sin synd. Varaktig glädje i evigt liv efter döden åt dem som ångrar sin synd och vänder om till honom. Och det är vi som är kristna, som är detta folk, som har blivit friköpta från förgängelsen, och vi har fått nåden att undslippa världens smitta med dess nöjen och begär, och kan tacka Gud i alla omständigheter, i stort och smått, under glädje, under slit och prövningar, förföljelser, förförelser, och ser fram emot det eviga livet efter döden, då vi ska gå bort. Inte för att lämna allt vi har, utan gå in i allt betydelsefulla vi har, in i det eviga och oförgängliga, den yttersta lyckan och glädjen inför Gud för evigt. Låt oss avsluta med att be. Herre, vi ser att utan dig kan vi ingenting. Allt är förgängligt, allt är lönlöst. Våra liv är förhåtliga. Allt vi kan göra, allt vi kan åstadkomma är bara lönlösa. Men vi tackar dig, Herre, att du har gett oss. Du fortsätter att ge oss gott. Du ger oss nåd. Allt det goda att njuta av. Och högst av allt, evigt liv genom din son Jesus. Vi ber att du bevarar oss. Bevara oss med ett förnöjt sinne. Bevara oss hos dig med ett förnöjt sinne. Låt oss ständigt och alltid se det du gjorde för oss och prisa dig. Och det ska vi göra också för evigt, Herre. Gud, vi ber. Och tacka dig för ditt ord. Jag ber att ditt ord som vi har hört här ska fortsätta att verka i oss och helga oss. Du har all makt och all ära i evighet. Amen.